Kära himmelske Fader, jag vill tacka dig så mycket för att vi får möjlighet att samlas här igen. Vi får möjlighet att studera ditt ord. Herre, vi vill gräva djupt i det ord som du har gett oss, och speciellt i Daniels bok. Herre, nu är det att vi studerar Daniel kapitel 2, så ber jag att du ska öppna våra ögon, att du ska inspirera våra hjärtan och hjälp oss att förstå de här sakerna som vi ska titta på. Vi överlämnar oss själva nu i dina händer. I Jesu namn. Amen. Ja, Daniel kapitel 2 börjar med en dröm som en viss kung har, kung Nebukadnessar. Kung Nebukadnessar var kungen i Babylon, och i vers 1 och 2 så står det så här. Hej, välkomna. Ingen fara. Det står i kapitel 2, vers 1. I sitt andra regeringsår så hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Och då kallade kungen till sig sina spåmän och besvärjare och trollkarlar och kaldéer för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram inför kungen. Är det någon av er som haft en dröm någon gång som ni har glömt bort? Ja, det kanske ni inte kommer ihåg, men det var det som hade hänt med kungen. Ni vet, man ligger och sover och sen så drömmer man någonting, så vaknar man, så kommer man ihåg den precis när man vaknat, eller hur? Men sen försvinner den på något sätt ifrån tankarna. Man kommer inte ihåg några timmar senare vad man har drömt. Någonting sånt hände med kung Nebukadnessar. Han vaknade, han var förbryllad, för han visste att det var en viktig dröm som han hade drömt. Och han gjorde det som alla hedniska kungar skulle gjort på den tiden, ifall han ville veta en dröm. Han kallade till sig sina spåmän och trollkarlar och kaldéer och besvärjare för att de skulle berätta för honom vad han hade drömt. De påstod ju sig ha kontakt med det övernaturliga. Så de kom och trädde fram inför kungen. Och i vers 3 så står det att kungen sa till dem: jag har haft en dröm och är orolig och vill veta vad jag har drömt. Då sa kaldéerna till kungen på arameiska: må konungen leva för evigt. Berätta drömmen för dina tjänare, så skall vi tyda den. Kungen svarade kaldéerna: detta är mitt orubbliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen och tyder den, skall ni huggas i stycken och era hus ska göras till sophögar. Men om ni låter mig veta drömmen och hur den ska tydas, skall ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Meddela mig därför drömmen och uttyden för mig. De svarade för andra gången: konungen må berätta drömmen för sina tjänare, så skall vi tala om vad den betyder. Ser ni vad de håller på att försöka göra här? De har ingen aning om vad kungen har drömt, eller hur? De brukar gissa tolkningar ibland till drömmar, men de har ingen aning om vad kungen har drömt, och nu ber han någonting mycket svårt av dem. De försöker få honom att berätta. Vers 8. Kungen svarade: jag märker tydligt att ni vill vinna tid, eftersom ni ser att detta är mitt orubbliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen kan domen över er bara bli en. Ni har kommit överens om att ljuga och bedra i hopp om att tiderna ska förändras. Säg mig nu vad jag har drömt, så vet jag att ni också kan tyda drömmen för mig. Kungen hade ett ganska hett temperament. Men på ett sätt kan man förstå kungen här. För alla dessa trollkarlar och kaldéer och besvärjare, de påstod sig ha kontakt med det övernaturliga. Och när de erkänner att vi vet inte vad du har drömt, vi kan inte ta reda på vad du har drömt, kung, så inser kungen att jag har ett gäng lurendrejare på den kungliga avlöningslistan. Och han blir rasande, han säger: nu får ni en sista chans. Om ni inte kan det, så kommer det era liv att ryka. Vers 10, kaldéerna svarade kungen: det finns ingen människa på jorden som kan meddela konungen det han vill veta. Det har aldrig hänt att någon kung, hur stor och mäktig han än har varit, har begärt något sådant av någon spåman eller besvärjare eller kaldé. Det som kungen begär är allt för svårt, och det finns ingen som kan meddela konungen det, ingen utom gudarna, men de bor inte bland de dödliga. Med andra ord, vi vet inte, och vi har ingen kontakt med gudarna heller. Så kungen blir tokig. Vers 12 så står det att detta gjorde kungen så vred och förbittrad att han befallde att man skulle förgöra alla de vise i Babel. Nu, Daniel och hans vänner, Ni minns från den förra gången så hade ju de utbildats i den babyloniska skolan. Och de räknades faktiskt också som några av de visa i Babylon. Så när nu kungen hade befallt att alla visa män i Babylon skulle dödas, så inkluderade det här också Daniel och hans vänner. De var inte där av någon anledning. Men en dag så kommer kungens livvakt som heter Arioch. Och han knackar på hemma hos Daniel. Och han säger: "Hallå Daniel, jag har kommit för att döda dig." Daniel säger: "Vänta nu här. Okej, hej, god morgon. Vad kan jag göra för dig? Vad är det som har hänt?" Och Arioch berättar för Daniel att kungen har haft en dröm. Han visste inte vad den var. Och därför så kunde inte och sen kunde spåmännen och besvärjarna inte berätta det för honom, så alla ska dödas. Och Daniel, han vänder sig med kloka ord till Arioch. Och han säger så här, när vi läser det i vers 15. Han frågade Arioch, kungens befälhavare, varför har kungen utfärdat denna stränga befallning? Och då talade Arioch om för Daniel hur det var. Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig, så skulle han ge kungen uttydningen. Daniel går till kungen och ber om tid. Visste Daniel vad kungen hade drömt? Tror ni han skulle kunna komma på det av sig själv? Knappast. Men vad tror ni Daniel gjorde? Han bad. Vet ni, kungen gav honom faktiskt tid. Han sa: "Okej, du får lite tid på dig." Och då står det i vers 17 att sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hanania, Misael och Azaria vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet blev uppenbarad, för att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga visa i Babel. Vers 19, det första ordet i min bibel är då. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten, och Daniel prisade himmelens Gud. Varför gör jag en poäng utav det? Jo, Gud svarar på bön. Amen. Gud svarar på bön. Men Gud kan inte svara på den bön som du och jag inte ber. Eller hur? Det finns en princip i Bibeln som säger: bed så skall ni få. Om vi ber så kan vi få någonting som vi annars inte skulle ha fått om vi inte bad. Och Daniel fick uppleva det här. Och han prisade Gud. Han fick svar, han fick bönesvar. Och därför så tackade han Gud för det. Han säger: "Lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Ty vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger dem visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret, och hos honom bor ljuset. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga, och för att du har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Ty vad kungen ville veta har du uppenbarat." Sen så går Daniel till kungen, han går till Arioch. Arioch för Daniel till kungen. Och Arioch försöker ta lite egen ära åt sig här. Han säger: "Jag har hittat en person som kan uttyda din dröm, kung." Men kungen frågar Daniel. Vers 26, kungen sa till Daniel som hade fått namnet Beltesassar: "Kan du verkligen låta mig veta den dröm som jag har sett och vad den betyder?" Och Daniel kunde sagt: "Jajamän kung, det är jag som kan göra det. Jag är vis och klok, jag är mäktig nog att kunna uttyda den här synen." Men det gör han inte, utan Daniel är otroligt ödmjuk. Han säger i vers 27 att den hemlighet som konungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Med andra ord, ingen kan göra det. Men så titta vem han ger äran i vers 28. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Alltså i framtiden. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd. Den här drömmen var alltså väldigt viktig. För den uppenbarade någonting som skulle hända i framtiden. I kommande dagar. Vers 28, eller vers 29 så står det att när du och konung låg på din bädd började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. Vilken otroligt kärleksfull Gud, eller hur? Kungen ligger här och grubblar på hans rikes framtid. Han tänker, vad kommer att hända? Kommer mitt rike att bestå för evigt? Så som han hade skrivit på varenda tegelsten i Babylon. Och han var orolig över all politik som höll på att hända runt omkring honom. Han undrade. Han gick och la sig. Han fick en dröm. Och den här drömmen uppenbarade vad som skulle hända i framtiden. Och vad var det för en dröm som han fick? Vers 31. Det står: du och konung såg i din syn en stor staty framför dig. Och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld. Bröstet och armarna av silver. Buken och höfterna av koppar. Benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den så revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en tröskloga om sommaren. Och vinden förde bort den så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen. Ganska fascinerande dröm, eller hur? Om ni hade drömt en sån dröm så kanske ni skulle undra vad den betydde. En staty här av olika metaller. Vad i all sin dar betyder det här? Vet ni, jag ska ge er en nyckel för att kunna förstå Bibelns profetior. En nyckel som reformatorerna också använde. En nyckel som kommer hjälpa dig otroligt mycket. Och den nyckeln är att Bibeln är sin egen uttolkare. Det finns otroligt många olika tolkningar utav Bibeln, eller hur? Gör det inte det? Det är ganska sorgligt egentligen. Egentligen är det underligt att så många människor kan komma till olika slutsatser genom samma bok. Om vi tror att den här boken är från Gud, är det så att Gud har varit otydlig så att ingen riktigt kan förstå vad han menar? Hemligheten är att vi måste låta Bibeln tala för sig själv. Jag skulle kunna hitta på en jättefin tolkning för den här. Jag skulle kunna säga att det här representerar finanskrisen som vi är i just nu. Vet ni? Varför då? Jo, du har guld och så går det från silver och sen koppar och järn och det blir mindre och mindre ädelt och sen så kommer stenen och krossar allt. Det är en profetia om börskraschen. Låter det inte bra, eller hur? Eller så kommer någon annan och säger, nej Jonathan, du har helt fel. Jag har en annan teori och det här representerar de amerikanska presidenterna. Här har vi George Bush, sen har vi Obama, sen kommer det några andra och sen kommer USA att gå under. Jag vet inte vad. Jag kan hitta på fina och logiska tolkningar. Och det är inget kanske fel i att försöka hitta på tolkningar, förutom att om de inte stämmer överens med Bibeln så är de fel. För om vi låter Bibeln tala för sig själv så är det faktiskt uppenbart vad den här statyn betyder. Daniel själv kommer att förklara den för oss. Så det här är hemligheten. Vi måste låta Bibeln tala för sig själv. Låt oss läsa vidare. För ofta man läser sammanhanget i texten så uppenbaras det vad den här statyn eller vad Bibeln texter betyder. Vers 36, detta var drömmen och nu vill vi säga konungen vad den betyder. Okej, så här kommer uttolkningen. Låt oss läsa. Låt inte, jag vill inte, ikväll så vill inte jag ge min tolkning utav Daniel 2. Utan jag vill att vi ska se vad Bibeln faktiskt säger. Så får vi avgöra själva vad vi tycker att den säger. Vers 37. Så står det: du och konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor. Och han har satt dig till herre över allt sammans. Och sen säger han: du är ditt gyllene huvudet. Okej, så vi behöver inte gissa oss fram till vad det gyllene huvudet är, eller hur? Jag hade fel om börskraschen. Eller hur? Vem representerar det gyllene huvudet? Nebukadnessar, eller hur? Kung Nebukadnessar. Klart och tydligt. Bibeln är inte svårtolkad egentligen. Om vi bara läser vidare. Kungen representerar det gyllene huvudet. Och sen så står det i vers 39 i början där: men efter dig ska det uppstå ett annat rike. Okej, så det handlar alltså om Nebukadnessar representerar sitt eget rike, eller hur? Han är kung över sitt rike. Och efter honom ska det komma ett annat rike. Och sen ett tredje rike av koppar och så vidare. Med andra ord, de här olika metallerna representerar olika riken som ska uppstå på jorden. Och det börjar med Babylon. Det börjar med Nebukadnessars rike. Babylon, det var under Daniels tid. Det täckte i princip den då kända världen. Det var lite större än det här, men det här var huvudkärnan i det babyloniska riket. Och om man åker till Pergamonmuseet i Berlin så kan man se otroligt många historiska fakta. Även i brittiska museet, på olika museer, så kan man finna olika reliker ifrån det här babyloniska riket. Det babyloniska riket, det existerade från 605 före Kristus till omkring 539 före Kristus. Det kallas för det neobabyloniska riket. Och här har ni porten, Ishtarporten, som står i Pergamonmuseet. Och ni ser hur fin den är. De har faktiskt flyttat den från Babylon och sen byggt upp den där i Berlin. Jag och min fru var själv där. Ett tips till er män: ta inte med er fru till ett museum om historia, om inte hon är intresserad. Men hon var i alla fall där och står vid den där. Och jag tycker i alla fall det är superfascinerande, för jag älskar historia. Men här till exempel ser ni en otroligt spännande grej, eller hur? En lercylinder. Men jag tycker det är så fascinerande, för det är Nebukadnessar den andres lercylinder från Brittiska museet. Det är precis den här kungen som vi läser om här i Daniels boken. Vi vet att han fanns. Vi vet att det här babyloniska riket existerade här under Daniels tid. Men så stod det i vers 39: efter dig ska det uppstå ett annat rike. När kung Nebukadnessar hörde om att han var det gyllene huvudet, då kan vi tänka oss att han var ganska så stolt. Han kunde tänka: jajamän, det är jag som är huvudet. Jag är det gyllene huvudet. Men sen kanske han inte var lika glad över att höra resten av uttydningen. Efter dig så ska det komma ett annat rike. Han som hade hoppats att hans rike skulle bestå för evigt. Men det skulle komma ett annat efter honom. Och mycket riktigt, om vi tittar i historien, så skedde det också så. 539 så anföll Koresh, utav det medie-persiska riket. Han anföll Babylon och besegrade det babyloniska riket. Vad han gjorde var att han dämde upp floden som rann genom Babylon, Eufrat. Och sedan så marscherade han sin armé under murarna och intog staden, och staden föll på en enda natt. Och vi kommer att komma in på det också sen i Daniel kapitel 5. Det medie-persiska riket var stort och mycket berömt också. Här har vi fler arkeologiska fynd. Den persiska kungen Koresh ler cylinder. Där han beskriver hur han intog Babylon. Och sen har vi en bild på de olika persiska soldater i mosaik. Men ja, det persiska riket det varade från omkring 539 fram till omkring 331. Bibeln fortsatte med att säga att därefter ska det komma ett tredje rike av koppar och det ska regera över hela jorden. Det här tredje riket av koppar, eller förresten det här ordet koppar, det är ett ord som betyder också brons. Alltså det är samma ord, antingen brons eller koppar. I de engelska biblarna står det till exempel brons. Och koppar så står det i de svenska. Men det är ganska fascinerande, för det står i alla fall att det är ett rike utav koppar eller av brons som ska regera över hela världen. Och 331 före Kristus så kom ett annat rike och om inte till gjorde det persiska riket. De tog över allting som fanns där. Och ni har säkert hört talas om det grekiska riket, eller hur? Alexander den store. Han började som 20-åring att erövra det persiska riket. Och när han var omkring 30 år. Så hade han erövrat allt. Det gick otroligt fort. På den tiden så brukade det ta många hundra år att erövra ett annat rike. Men här gick det väldigt, väldigt fort. Han gick ner i Persien. Eller förlåt, han gick över in i Turkiet här. Sen gick han ner i Egypten. Sen fortsatte han upp genom det persiska riket upp. Och fortsatte in till Afghanistan. Och ända bort till Indien. Han trodde faktiskt att han skulle ramla av jorden. Eftersom de tänkte att jorden var platt och jorden var bara det där riket som, eller den där ytan som de visste om. Men efter ett tag så vände han om, för han insåg att det fanns mer land där. Och hans arméer var trötta. Det grekiska riket, här ser ni en bild på honom. Alexander den store. Och fascinerande nog, om ni tittar på den här bilden. Det här var den standardutrustningen för den grekiska armén. Och kan ni gissa vad alla de här... Den här rustningen var gjord av. Vilken metall?
Koppar.
Precis, eller brons. Det är ganska tungt att bära. Men här ser ni från Brittiska museet. Så har ni utrustningen. Och den är grön, vilket visar att det är just brons som har blivit. Eller koppar som har blivit fått den här färgen. Så alla... Alexanders soldater i princip hade den här utrustningen. Och det var annorlunda än vad Persien hade. Det var annorlunda än vad något annat rike hade. Endast det grekiska riket var kända för just sina bronsbeklädda greker. Grekiska soldater. Så fascinerande nog, Bibeln preciserar till och med vilket sorts rike det skulle vara. Ett rike av koppar stod det. Men det skulle också komma ett fjärde rike här, och det läser vi om i vers 40. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra. Så Bibeln förutsåg att det skulle komma ett fjärde rike också. Och kom det ett fjärde rike, eller bestod Alexanders Grekland för evigt? Det finns inte idag. Idag är Grekland bara ett litet land som det inte går så bra för ekonomiskt, eller hur? Så Alexanders Grekland varade inte för evigt, utan det kom en annan makt. Och den makten var Romarriket. Ungefär från 168 fram till år 30 så krigade Rom emot Grekland och vann varenda del av det grekiska riket som fanns. Det skulle vara starkt som järn, och det är fascinerande att det romerska riket, ni ser hur stort det var, det sträckte sig faktiskt ännu längre. Ända uppifrån Skottland vid sin storhetstid, ända ner då till Mellanöstern och Nordafrika. Enormt stort rike. Och det skulle vara starkt som järn. Kan ni gissa vilken slags rustning som romarna använde? Ja, det var inte koppar. Det var järn. Fascinerande nog. Och det var därför de också var mycket starkare än grekerna. Kolosseum i Rom. Ni känner till de här killarna, Julius Caesar och kejsar Augustus. Och det var också under romarrikets tid som Jesus blev korsfäst. Han blev uppspikad på ett romerskt kors, eller hur? Och han sa, när han blev frågad om skatt, ska man betala skatt, så sa han: ge till kejsaren det som tillhör kejsaren och till Gud det som tillhör Gud. Ni kan den berättelsen. Han pratade om kejsaren. Och det var den romerska kejsaren han syftade till. Det romerska riket var det som regerade då när Jesus dog på korset. Hittills så har Bibeln förutsagt över 1000 års historia. Av politisk historia. Och om vi tittar i historien så ser vi att allt har slagit in precis som det har förutsagts. Vi hade Babylon. Efter Babylon kom Medie-Persien. Sen kom Grekland. Sen kom Romarriket. Och det är ganska intressant att till och med sekulära historiker ser den här kopplingen till Daniel 2. Här är Edward Gibbon ifrån History of the Decline and Fall of the Roman Empire, band 4, sida 161. Han skriver: bilderna av guld eller silver eller brons som representerade nationerna och deras kungar blev successivt nedbrutna av den romerska järnmonarkin. Var tror ni att Edward Gibbon fick sin idé om guld, silver och brons och järn? Och att Rom representerade järnet? Han fick det här från Daniel 2. Och på samma sätt så till och med sekulära historiker ser den här historiska uppfyllelsen utav Daniel kapitel 2. Men vad hände sen då? Sen hade vi fötterna utav järn och lera kvar. Låt oss läsa vad de representerar. I vers 41. Står så här: och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men att de inte ska hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Är det någon av er som har försökt att blanda järn och lera någon gång? Om ni skulle försöka göra det så skulle ni se att det går inte så bra. Det går inte att stoppa järn och lera och sen blanda tills man har grundämnet lerjärn. Det går inte. De blandar sig inte med varandra. Och lika lite skulle det här sista delen, det här sista rikena, lyckas att blandas. Det står att det skulle vara ett splittrat rike. Vad var det för ett rike som kom efter Rom? Vad var det för ett rike som erövrade det romerska riket? Ja, det är kanske en kuggfråga egentligen, för svaret är faktiskt att det var ingen. Det var inte riktigt något rike som var starkt nog att ensamt erövra hela det romerska riket. Men vad som hände med Rom var att det splittrades. Det sönderföll. Det var flera olika stammar. Och här ser ni de olika stammarna i det splittrade romarriket. Som tog var sin del utav Rom. Rom föll 476 efter Kristus. Och här ser ni, anglosaxarna, de tog England. Och de blev så småningom det som vi kallar för engelsmän. Frankerna, de tog Frankrike. Och vad blev de, tror ni?
Fransmännen,
ja. Helt rätt. Ett snille. sen har vi alemanerna. Och de tog delarna utav Tyskland. Och är det någon som kan spanska här? Ingen som kan spanska. Något latinspråk, nej. Vet ni, på spanska så heter Tyskland Alemani. Jag kan kolla upp det. De kommer just ifrån alemanerna. Du har burgunderna som tog Schweiz, västgoterna tog Spanien, sveberna tog Portugal, vandalerna, herulerna, östgoterna tog de här delarna, langobarderna tog så småningom Italien också. Tre av de här försvann sen. Men vad vi ser, det som är fascinerande här är att den här statyns fötter hade 10 tår, eller hur? Och imponerande nog så är det just i 10 delar som det här romerska riket splittras. 10 distinkta stammar som tar över efter romarriket. Rom splittrades. Och de här olika rikerna skulle enligt profetian försöka att förena sig med varandra, eller hur? De skulle försöka på många olika sätt att ena sig med varandra, men skulle det lyckas? Det skulle inte gå. Bibeln förutsåg att de kommer att försöka, men de kommer inte att gå. Många människor har försökt att ena det här splittrade romarriket, eller om jag får kalla det för Europa. Eller hur? Vi har de europeiska nationerna som senare blev kungadömen under medeltiden och som fortfarande finns idag. Många människor genom historien har försökt att ena Europa. Här har vi några namn. Kalif Umayyad på 600-talet försökte ena Europa under islam. Men de misslyckades. Karl den Stora av Frankrike, han försökte ena hela Europa. Han lyckades nästan. När han dog så var det i princip nästan ett enat Europa. Men så fort han dog så splittrades det upp bland hans 4 söner. Och det höll inte överhuvudtaget. Suleiman den första på 1500-talet. Karl den femte och Filip den andra. För den spanska armadan som försökte erövra de protestantiska nationerna. Men det kom en stor storm och den spanska armadan försvann. Det gick inte. Ludvig den 14 på 1600-talet. Napoleon kanske ni känner till. Napoleon erövrade i princip nästan hela Europa. Men han besegrades i Waterloo. Och idag är Europa fortfarande delat och splittrat. Kejsar Wilhelm. Nu kommer vi in i modern tid. På 1900-talet, första världskriget. Tyskland försökte att erövra hela Europa och de var mycket, mycket nära att göra det. Men planen misslyckades som tyskarna hade. Det blev skyttegravskrig och sedan så fick de kapitulera. Europa är fortfarande delat. Några årtionden senare så kom en annan man. Känner till honom. Adolf Hitler. Och han var kanske den som kom närmast. Han erövrade i princip allting utom England, eller hur? Men Hitler är död idag och Europa är fortfarande splittrat. Varför går det inte att ena Europa? Bibeln säger, det går inte. För att de kommer att vara splittrade som lera och järn. Många, många har försökt genom historien. Och till och med det stod här genom giftermål. Man har försökt gifta sig med varandra, gifta in sig i kungafamiljerna. Innan första världskriget så kallades drottning Victoria i England för Europas mormor. Eftersom hon hade släktingar i alla kungahus i Europa. Men det ledde inte till något positivt. Det blev det första världskriget efter det. Så ofta så har de här försöken misslyckats och blivit orsakat ännu större blodbad istället. Vad kommer att hända sen? Låt oss läsa snabbt igenom sista delarna av de här verserna. Vers 44. Det står: men i de kungarnas dagar, alltså i de splittrade Europas dagar, så skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förgöras. Och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder. Och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden. Och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig. Ser ni här Att vi behöver egentligen inte tolka speciellt mycket själva. Vi kan läsa det som uttydningen som Daniel ger. Och vi kan titta sen i historien och se, stämde det överens? Även idag så försöker man ena Europa, är det inte så? Europeiska unionen. Bibeln säger, det kommer inte lyckas. Man försökte göra det ekonomiskt. Okej, det går inte så bra, eller hur? Eller vad tycker ni? Över 2500 år av politisk historia var förutsagd här i Bibeln. Och det sista riket skulle bestå för evigt. Daniel försökte peka kungen fram till det enda rike som skulle bestå för evigt. Och det var Guds eget rike. Han skulle upprätta ett rike som aldrig någonsin skulle förgöras. Och vi vet från andra delar av Bibeln att Jesus kommer att komma tillbaka. Och han kommer att grunda sitt rike. Och det riket kommer aldrig någonsin att förstöras. Vad kan vi lära oss ifrån det här? För mig när jag läste det här första gången så förändrade det helt mitt liv. Jag såg att det fanns logiska orsaker till att tro på Bibeln. Om jag visar det här för någon person så ser de att det står ju där rakt upp och ner. Jag behöver inte göra massa konstiga tolkningar för att få till en förståelse för vad den här profetian säger. Jag kan titta på Bibeln, sen kan jag titta på historien när jag ser, ja, det hände så. Inte ens den mest envise skeptiken som är uppriktig kan egentligen ifrågasätta det som det står här. Gud hade kontroll. Han visste vad som skulle hända i framtiden och han förutsade det. Och det hände precis som han hade sagt. Det här gav mig förtroende för Bibeln. Jag insåg att det går att lita på den. Och om Gud har inspirerat det här, om Gud kunde förutsäga framtiden, om Bibeln kan förutsäga framtiden, då måste resten i Bibeln också stämma. Då måste det faktiskt vara som den påstår sig vara, inspirerat utav Gud. En annan sak vi kan lära oss är förstås att Jesus kommer att snart att upprätta sitt rike här på jorden. Vi har levt i de här fötterna på statyn ganska lång tid, eller hur? En dag så kommer det här att komma. Vi kanske lever i tånaglarna där. Och vi behöver göra oss redo för den tiden. Jag tror att sättet som vi kan göra oss redo på är genom att studera Guds ord för att förstå tiden som vi lever i och att ha kontakt med vår skapare. Så jag vill utmana var och en utav er att också fortsätta att studera Guds ord. Sök den så att vi kan vara redo på den dag när han kommer tillbaka. Är det er önskan att vara redo på den dagen? Gud välsigna er. Låt oss be. Herre, tack att du har kontroll över framtiden och att du därför kan ha kontroll över våra liv. Och Herre, vi vill lämna dem till dig nu. Och vi vill vara redo på den dag när du kommer tillbaka. Välsigna nu våra samtal, vi ber i Jesu namn. Amen.